Välkomna till Älsklingsboken med mig Sigrid.
Och mig Margareta.
Och detta är ju våran podd som vanligt. Podden Älsklingsboken. Där vi sitter i våran lilla friggebord. Eller inte våran, det är Margaretas friggebord i Möbelånga. Och så sitter vi och pratar om en eller två böcker som vi har bestämt oss för att vi gillar. Alldeles speciellt. Som har betytt något för oss. Så. Och idag är det, ska jag säga vad det är för bok? Det är en väldigt märkvärdig bok idag som är huvudbok. Och det är nämligen Ålevangeliet av Patrik Svensson. En bok som vi bägge hade läst och som hade betytt mycket för oss bägge två.
Ja, och den var ju också väldigt omskriven när den kom. Att en bok om en ål kan intressera så mycket, eller om en ål, om ålarnas liv kan man säga, kan intressera så mycket, är ju tecken på något som vi kommer att prata lite mer om.
Absolut. Och vad har vi med för bok då?
Sen har vi, och sen till den har vi då kopplat Bombi Bitt och jag. Barndomsminnen från Fritjof Nilsson Piraten. Barndomsminnen och barndomsminnen där han fabulerar nog väldigt mycket. Men där fiskafänget i Bombi Bitt är en given, ska säga, komplement till ålevangeliet. Alltså man kommer ju att tänka på den spontant när man läser om ålen, så kan man ju inte gå förbi hornålen.
Nej, och det faktiskt så är det så att den finns nämnd. Alltså dels finns den nämnd i boken, i texten, men sen står den också i källförteckningen, så står Bombi Bitt och jag. Han har ju, Patrik Svensson har en väldigt noggrann källförteckning. Varje kapitel så har han skrivit upp några böcker som har varit basen för det han skriver i de kapitlen.
Mm. Mm. Och det är ju en bok som innehåller så mycket. Ålevangeliet, den är ju, det är ju sakprosa, tror jag det kallas, och det handlar om ålen som art, alltså fakta om ålen, och sen är det om kulturhistoria, ålens kulturhistoria, och så väver han in detta tillsammans med en självbiografisk del där han berättar om sina erfarenheter av ålafiske tillsammans med sin pappa. Det är väldigt fina berättelser som varvas med de här andra texterna. Är det det som gör boken så märkvärdig, tycker du? Eller vad kan man säga?
Ja, vad är det som gör boken så märkvärdig? Jag tror att det är att han lyckas få med så oerhört mycket i den här boken som man inte tror ska finnas. Alltså det är lite farligt det där med ålevangeliet. Jag menar, jag har lärt mig genom att läsa den här boken att ålen, den har sin början i Sargassohavet som ett litet pilträdslöv, pyttelitet. Och sen blir det en glasål, och sen blir det en gulål, och sen blir det en blankål. Och det har olika tidsrytmer och olika boenden, och den åker tillbaks till Sargassohavet. Alltså jag har lärt mig så mycket fakta om ålen. Men sen har jag också lärt mig en massa om människor som har försökt att ta reda på hur ålen egentligen fungerar. Och jag har förstått att det vet man inte riktigt. Och sen är jag väldigt gripen av hans, den här som du säger, pappan och hela. Alltså man får ju, det är ju inte bara pappan och hans, utan det är ju deras relation ända fram till pappan dör. Mm. Och jag tycker han, Patrik Svensson, hur han har lyckats få ihop allt det där till en sån sagolik berättelse. Det är märkvärdigt för mig. Det är ingen fackbok och det är ingen roman och det är ingen biografi, men det är alltihop på en gång.
Alltså, den är,
jag vet inte hur vad det kommer sig faktiskt. Vad tror du beror på att han lyckas med så mycket?
Alltså jag tycker att hans angreppssätt är lite, det är lite nyfiket i de där delarna om kulturhistoria. Han skriver lite lättsamt på ett sätt. Alltså det är ju inte det tunga språket. Det är lite charmigt, det är lite trevligt. Ja, trevligt är inget bra ord, för det kan stå för nästan vad som helst. Men det är ändå ett lite avslappnat sätt att skriva som gör att man själv blir lite nyfiken och man lär sig så mycket, som du säger. om Aristoteles som trodde att ålen uppkom ur leran och Freud som stod och skar och försökte hitta testiklarna och sådär. Alltså det är fascinerande när man inte vet någonting om detta tidigare. Så att, och det där blir väl lite, kanske det som har gjort att människor har blivit lite förvånade eller fascinerade av boken, eftersom ålen är i sig en väldigt mystisk fisk.
Ja, ja.
Om det nu är en fisk.
Om det nu är en fisk, ja, det vet man ju inte riktigt. Det kan vara djur. Men jag tror också, när jag lyssnar på dig nu, så tänker jag så här. Jag tror att det är viktigt att han som har skrivit den, Patrik Svensson, han är ju journalist. Och han är skåning, som sagt, eftersom han har fiskat ål med sin pappa där nere i Skåne. Och han har jobbat på, som journalist på, vad heter det?
Sydsvenskan, va?
Sydsvenskan, ja. Mm. Jag har nästan aldrig läst den tidningen. Men han är ju kulturjournalist. Han är inte naturvetare.
Nej.
Utan han är kulturjournalist. Och jag tror, hade han inte varit det så hade ju inte Bombi Bitt stått med i källförteckningen. Och han refererar ju till andra romaner också som han har läst. Och driven av sin nyfikenhet.
Mm.
Och på något sätt då så gör det att romanen blir bredare men också djupare. Och den blir roligare för mig, för jag är intresserad av naturen, men jag är också intresserad av böcker och kulturhistoria och humanism och allt möjligt. Så att han får ju in det. Han vänder sig till en större publik. Alltså boken är översatt till 33 språk.
Det säger ju någonting om intresset för ålen.
Ja.
Att den är intresserar så många, fascinerar så många. 33 språk.
Det är... Tror du det är ålen? Är det inte? Ja, det är det förstås. Det är ju, men det är ju också... Ja, det blir ju... Ja, vadå?
Ja, men att han lyckas ju få en intresserad. Hade det varit liksom en vanlig, ska säga, en forskningsrapport, så hade nog folk tröttnat på en gång. Men det är ju hans journalistiska sätt att närma sig detta, tror jag, som gör att man blir så gripen. Och sen att han då har den här förmågan att väva in, koppla det till sina egna erfarenheter. Och han breddar ju ämnet, som du säger också. Det blir ju inte bara ålen och det med, alltså, arten, utan det blir ju lite grann om människans likhet med ålen, skriver han ju om. Och det där tycker jag är lite spännande. För han skriver väldigt fint om hur hans pappa då var uppvuxen vid en å. Där i norr, jag tror att han är från Kvidinge. Det ligger väl i nordvästra Skåne. Spelar ingen roll. Men där skriver han då om sin pappa så här. Ån representerade hans ursprung, det som var bekant och familjärt och det han alltid återvände till. Men ålen som rörde sig där nere i det fördolda och emellanåt visade sig för oss, den representerade något annat. Den var snarare en påminnelse om hur lite man trots allt kunde veta om en ål eller om en människa, om var man kommer ifrån och vart man är på väg.
Mm. Ja, det är jättefint.
Ja.
Och det, så är ju hela boken. Den är fin och den är lättläst. Och det är men det är ju ingen humor i den. Om man nu ska ta något som inte finns. Men han berättar ju om sådana fantastiska människor. Du nämnde Freud. Men jag tänker på den här. Det fanns en dansk som han nämnde som hette Johannes Schmid. Som ägnade åratal åt att segla och fånga upp små ålyngel i Sargassohavet, för att han var som besatt av att han skulle hitta dem så små så de var nykläckta, och då skulle han då komma på var någonstans ålen föddes. Och där höll han på år ut och år in, och han kom aldrig på det. Och det är ju det lite också i den här, att ålens gåta inte löst. Vi kan inte allting om ålen, och jag gillar det. Jag gillar när inte människan vet allt. Jag gillar det, och det tror jag Patrik Svensson också gör. Det framgår lite i slutet, tycker jag, av boken. Att han, där är han också lite så här journalistiskt distanserad. Ålen kanske dör ut. Ja, men det finns ju andra djur som har dött ut. Mm. Och jorden består ju ändå. Jag trodde aldrig att livet skulle fortgå ungefär som vanligt när farmor och pappa var döda, men det gör det ju. Mm. Alltså han drar hela tiden paralleller med det. Och lite trösterikt om ålen då. För ålen håller på att dö ut och ingen vet varför. Eftersom ingen vet vad man ska göra åt det. Eftersom ingen vet hur ålen egentligen fungerar. Så ja, det är jättespännande.
Ja.
Men då tänker jag så här, nu gör vi som vanligt att vi pratar jättemycket om en bok. Men vi får inte glömma Bombi Bitt, för att jag sa ju i förbifarten här att jag tycker att det är ju ingen direkt humor i den här Ålevangeliet. Det är en allvarlig bok, men om det, då får man ju humorn i Bombi Bitt.
Ja,
för där är det absolut. Bara dråplig skröna. Och jag är så himla glad att vi valde den, för att det är så länge sedan jag läste Bombi Bitt, så jag kommer inte ihåg det. Det enda jag vet om Bombi Bitt är i princip att man brukar säga med jämna mellanrum att Stellan Skarsgård slog igenom som Bombi Bitt i någon film för länge sedan. Och det, hur ointressant är inte det? Men själva boken, och när jag läste Fiskafänget först tyckte jag inte om det heller, men då läste jag vidare och läste nästa som heter
Kyrksilvret.
Ja, den är ju underbar, Kyrksilvret.
Ja.
Men Fiskafänget i en omläsning blev också underbart, tycker jag.
Ja, och jag tycker, alltså du ska inte säga att det var ointressant med den där filminspelningen som kom 1968. Det var tv-avsnitt, 4 stycken, som med Stellan Skarsgård som Bombi Bitt. Och jag såg ett avsnitt här om dagen. Han ligger kvar på SVT Play.
Va?
Ja, så där då kan man gå in
och ska göra det också, ja, faktiskt.
Ja. Och där är Margareta Krok och de här gamla hedliga bra skådespelarna med. Det var riktigt roligt, kan jag säga.
Okej, Vem spelar Elisa?
Det kommer jag inte ihåg nu på rakar.
Men är Fiskafänget med i?
Ja, visst, det börjar med det, men det avsnittet såg jag faktiskt inte.
Nej.
Men jag läste naturligtvis i kapitlet i boken, det är det första kapitlet i boken. Den här boken kom 1932 och Fritjof Nilsson Piraten, han var ju född där nere i Vollsjö, där nere i, på vad blir det, sydöstra delen av Skåne, där det är, där det var mycket ålfiske förr i tiden. Och han utbildade sig sen till advokat och bodde i Tranås några år. Och då när han kom till Tranås som advokat, då satt han sig och skriva böcker. Det tycker jag är lite märkligt, för att det verkar inte som han skötte det advokatarbetet något vidare.
Nej, det har jag också förstått.
Och den här boken Bombi Bitt och jag, den lär han ha skrivit i Göteborg på någon restaurang som heter Henriksborg.
Henriksberg,
förlåt.
Mm.
Ja,
gammal göteborgare, vet det.
Mm.
Fiskrestaurang.
Okay. Ja, där satt han. Han var tydligen stamgäst där.
Mm.
Och så skrev han Bombi Bitt och jag där. Och det här Fiskafänget, det avsnittet, det kan jag berätta som en liten parentes här bara, att det läste min son när han gick på mellanstadiet. Och den där fascinerar honom väldigt mycket, och det kan jag undra lite över nu när jag läser texten, för den är, ja, det är ju ganska, det är ju lättläst skrivet och det är ju roligt skrivet, så visst. Men efter det så plötsligt så försvann det en massa gafflar ur besticklådan. Då hade Martin suttit och gjort juster. Och det gör pumpamannen i Fiskafänget. Han sitter och gör juster utav gafflar som han filar på.
Uh-huh.
Och det där hade Martin snappat upp ordentligt. Så att det ägnade han sig åt. Men så det finns ju någonting väldigt fascinerande i det där med att fånga fisk och fånga ålar då. Bombi Bitt är i boken kanske 14 år och han har en liten kompis som heter Eli som är 11 år, och så träffar de pumpar Jöns, som Jöns pumpare som pumpade upp vatten till ångloken som skulle tankas varje dag de kom in där. Och det där hjälper Eli, och Bombi Bitt hjälper honom med det. Och sen som en belöning mer eller mindre för att de hjälper honom att rätta, så ska de få gå på fiskafänge med honom och med Vricklund.
Ja, och det där är ju en jättestor ära. Ja. Vricklund beskrivs ju som en stor man, men som alltså stor, fysiskt stor och stark, och som driver allting och gör det som han vill. Och han leder dem som en expedition där de ska fiska på Svanssons ägor, för Svansson är bortrest, annars brukar man aldrig våga gå dit. Och så går de iväg där och så dämmer de upp Svanssons å, och så fullständigt rensar de den på kräftor och fiskar av alla de sorter. Och så har de med sig jättemycket matsäck, för det har Vricklunds fru Elisa, hon har med sig matsäck, en kaffekorg som hon konkar och bär på. Och så gör de upp eld och så sitter de där och äter varma kräftor. Och, så, och Vricklund sväljer dem hela. Ja, nej, men det, han tuggar sönder skalen. Men det som jag tycker också med Bombi Bitt, alltså det är ju väldigt trolskt beskrivet, hela den där nattliga, ja, med alla säckar och fiskar, och de ska salta in dem och de ska sälja kräftorna, och det är stort. Men han beskriver ju också människorna väldigt, man ser dem framför sig. Han beskriver till exempel Elisas, när hon sitter och gör upp eld och gör i ordning maten, hon har en tydlig kvinnoroll där, då står det så här: Elisa var som en sagoprinsessa där hon stod på knä vid elden, belyst av det fladdrande skenet. Jag såg henne mot en bakgrund av mörka hasselbuskar. Det bleka ansiktet hade blivit skärt. Hennes upplösta hår föll i ett lockigt svall över axlar och rygg. I håret och på den fattiga blå klänningen glänste tusentals fiskfjäll som ädla stenar. Alltså det är himla fint tycker jag.
Jättefint.
Lilla magra Elisa som nog inte hade det så lätt ihop med Vricklund. Nej men det är ett festligt kalas.
Ja.
Och mycket mat. Oj oj oj. De äter. Och mycket alkohol. Oj oj oj. De dricker.
Ja oj ja. De fick, pojkarna fick ju bära en, ja, ett flak, heter det väl inte på den tiden. Nej. Men en stor korg med ja, öl.
Ja. Mm. Så och då är det i slutet, så är det på den här då, han ska fånga den där ålen, och ålen är stor som en telefonstolpe, kraftig som en telefonstolpe, och han kramar om den och sen mycket dramatiskt, jag tycker nästan, det får man läsa, det går inte att beskriva.
Nej,
men det slutar med att de dödar ålen, men ålen uppstår och simmar ner i sin göl.
Precis.
Alltså, den ser död ut, men den är inte död. Och det är ju något som återkommer flera gånger i ålevangeliet. Just det här med ålens oberäknelighet. Ja. Den uppstår från det döda.
Ja.
Två ålar skildrar de som faktiskt var döda. En som gömmer sig i garaget hemma.
Just det.
Hos, när han är liten, Patrik Svensson. Och som han hittar, och den är helt död. Men när han kommer ner till ån med den så
sticker den iväg.
Sticker den iväg. Och sen en annan också. Nej, så, och det är ju, det blir ju, det här är ju, tycker jag, alltså vi sa, jag sa ju att den var en sån märkvärdig bok. Men den är ju faktiskt det ålevangeliet. Den började med en artikel i Sydsvenskan som hette Evangelium för ålar, tror jag. Ålens evangelium kanske det hette. Alltså han har, det är något existentiellt som hela tiden kommer igen. Ja. Alltså det här att människan, det är det där du läste om pappan också, han, det här mystiska, och människan, vi människor, vi måste känna vårt ursprung, var vi kommer ifrån, och sen måste vi, för att kunna återgå dit vi ska. Och det blir ju symboliskt då med det här Sargassohavet som ålen lämnar. Ja. Och som ålen sedan ska tillbaka till.
Ja, och då drar ju han någon parallell där med sin pappa som inte riktigt visste var han kom ifrån.
Nej.
Han kände inte sin pappa. Och i boken då också så får man, skriver han ju också om sin pappas död som är väldigt gripande utan att vara sentimental på något sätt. Men det är ju som, var kom man ifrån och vart ska man någonstans? Det är existentiella frågor som du säger. Ja. Han får in det så fint utan
han
att
får det in det så fint. Övertygad. Han får in det här med tro alltså. Farmor trodde på Gud.
Mm.
Och hon gick aldrig i kyrka, men hon trodde på Gud. Och hon trodde på livet efter detta, skriver han. Själv trodde han inte på Gud, absolut inte. Men när farmor dog strax innan så sa hon, ja, jag kommer alltid vara med er. Och det höll ju alla, det höll han ju med om. Det trodde han på. Hon kommer alltid vara med oss. Mm. Alltså just det här, och det har han ju ett helt kapitel om det här med tro och
just det.
Att vara en dåre, tror jag det heter. Alltså man måste våga tro.
Mm.
Ja.
Den är jättefin.
Ja, det är väldigt fint.
Och därför blir boken också väldigt rik.
Ja.
Den innehåller så mycket. Så väl det som gör att man också blir lite överraskad när man läser den. Det kan hända lite vad som helst i kapitlen. Alltså det är ett kapitel som du säger om att man varvar det här fakta med existentiella frågor på olika sätt. Det är jättebra. Och sen kan man då som sagt som komplement till detta läsa denna fantastiska skröna om fiskafänget och de andra skrönorna i Bombi Bitt och jag, ska man väl säga. Det är ju en helt annat, det är någonting helt annat, men det säger också någonting om det här med ålen, att fascinationen för ålen, att man fortsätter att skriva om den i litteraturen fast man nu vet lite mer om den, men just det där att man fortsätter att skriva om den mystiska ålen, och det kommer liksom den här hornålen då som de ska fånga, och som det har rykte om sig att den är jättestor och så, och den har nu fått en skulptur, tycker jag också säger någonting, en skulptur utanför Piratenmuseet i Vollsjö invigdes för bara 3 år sedan av en konstnär som heter Tale Wagen, som har gjort den. Och där finns redan skulpturer utav Bombi Bitt och Eli då. Och det är ju Eli som berättar i den här, i Bombi Bitt och jag, kan man ju tillägga också. Och
där finns ju, alltså, du säger Piratenmuseet, alltså, det finns ju ett sällskap, Piratensällskapet, och de har ju guidade, man kan gå ut på nätet och titta, så kan man få se alla det här vattentornet och bäcken, som Svanssons bäck och det, och så hör man Hans Alfredsson läsa bitar ur Bombi Bitt. Mm. Ja visst, nej, men, och de här, det är ju lite häftigt då hur, vilka skrönor det är, och samtidigt nu när vi pratar om det, jag tänker vilket allvar. Det finns mycket det finns många saker jag skulle egentligen, som vi, till exempel Branteviksålen som man låg i en brunn och som många länge trodde det bara var en myt, och det finns ett kapitel om den. Den blev 140 år och de hittade den.
Mm.
Och vad blir det med någon som aldrig får några intryck eller som aldrig kommer någonstans, eller den där när pappan får honom att simma. Det är ett kapitel som heter Att simma mot strömmen. Pappan säger, du får 10 kronor om du kan simma tvärs över ån. Det kan han ju inte från punkt till punkt. Nästan kan han det, men strömmen är för stark.
Mm.
Och då får han ju inga 10 kronor. Men i det kapitlet så är det 2 saker som beskrivs. Dels det, och dels hur de har köpt en ryssja och ska fånga jättemycket ål. Och det misslyckas totalt.
Mm.
Och då kan jag fundera, ja, hur får han ihop det då? Har han en tanke med det? Det liksom mal kvar i mig väldigt mycket som han har skrivit. Som jag tror han hade en ja, det är en god berättelse, men det är också något att fundera över.
Mm.
Och så tänker jag på de här människorna i 33 länder som läser. Är det inte lite, ja, det är lite svenskt, men de läser det.
Ja.
Nej, det finns mycket att läsa i den här. Jag tror, du får avsluta med att läsa någonting nu. Ja, vi tänkte vi idag, vi skulle avsluta med en liten, alltså vi hade ju en idé om Werner Aspenström, för han ser ut lite som Patrik Svensson. Han är ju lyriker, och då hittade du en sån fin strof.
Ja, i en dikt som heter Fiskar, som finns i hans samling Ty. Och jag ska bara läsa en strof här. De symboliska ålarna är halare än de verkliga åliska. De symboliska ålarna är halare än de verkliga åliska. Tänk på det.
Det var det sista för idag. Tack för idag.